Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Vågen gratulerar Rögle till finalplatsen i CHL. Och så gratulerar vi André Brändheden hos oss på Vågen på födelsedagen. Efter seger mot LHC på torsdag tar vi sikte mot 10:e raka mot Frölunda. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Klubben som inte vunnit någonting kan snart vara bäst i hela Europa. Så är faktiskt läget när det gäller Rögle. Vilka de får möta i CHL-finalen är inte klart. Det är antingen Red Bull München eller Tappara från Finland.
Säg det igen.
Tappara.
Snyggt.
Min finsklingande accent sitter. Och det var Linus Alin som bad mig uttala det. Och Daniel Roth är med oss igen efter att ha kopplat av alldeles för länge. Och jag och Mattias Hjelm ska försöka hålla styr på de här bråkstakarna.
Jag lyssnar på er från hemmets lugna vrå och noterar att jag fick inget spott och spe för att jag var ledig. Storslaget här, Alin. Jag ska inte komma ihåg det. När vi...
det kan ju finnas någon punkt här framöver där Linus kanske får lite så här...
Man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig.
Allt för dynamiken.
Ja, kul att ni är med oss igen, ni som lyssnar, alla ni. Vi kommer ju ta vårt avstamp i CHL-finalen såklart. Och det finns mycket glädjande att prata om i det, och det kommer vi till. Men vi måste ändå börja prata om Anton Bengtsson, för det var jobbiga scener som utspelades i Frölundaborg. Och du var på plats, Linus.
Ja, jag satt väldigt nära det som inträffade. Som journalist i den hallen så sitter man väldigt nära isen. Precis bakom Frölundas bås så hade jag rest mig upp och sträckt mig fram. Hade nästan kunnat klappa Roger Rönnberg på huvudet ungefär. Så nära sitter man.
Det hade han nog blivit glad för.
Det hade nog blivit lite konstig stämning efter det kanske om jag hade gjort det. Men i alla fall så var det väldigt obehagligt. Det tror jag alla som såg det live eller har sett bilderna i efterhand kan vara helt överens om.
Eller alla som följde matchen på tv. Det var, jag tror, alla satt som du. Uppspärrade...
Precis.
Tystnaden, liksom, den totala tystnaden gick ju att ta på. Och spasma och annat. Nej, det var fruktansvärt.
Ja, man har ju sett spelare råka ut för skador och så många gånger tidigare. Men, och det är alltid olyckligt och liksom, det är inget man vill skriva om eller se. Utan man vill fokusera på det sportsliga. Men detta var... kanske det liksom mest obehagliga jag har sett när jag har varit i tjänst och bevakat en match med tanke på hur det ser ut. Och det allra viktigaste är ju såklart att Anton Bengtsson, enligt rapporterna då, från Rögle efter omständigheterna mår okej. Och då även fick lämna sjukhuset redan på tisdagskvällen och fick åka hem till Ängelholm. Vilket ju är positiva besked i sammanhanget, kan man lugnt konstatera.
Ja, nej, men som jag skrev i min krönika, att det är mitt jobb att analysera hockey, men jag ska aldrig säga att liksom, första perioden har jag lite dimmiga bilder av det. Även i en yrkesroll, man är inte van att sitta och göra sitt jobb, så man är inte mer än människa när en sån grej händer, så man liksom kastas rätt så långt ifrån den man är i vanliga fall. Det är svårt att inte liksom bli påverkad av så obehagliga scener.
Och viktigt att Rögle fick ut information hyfsat fort ändå om att han ändå mådde bra efter omständigheterna, så att det kunde lugna alla som följde det här.
Ja, men i det läget så i och med Jag behöver inte gå in på exakt i detalj det man så kanske, men med ambulanspersonal på plats och man ser att de är framme och hjälper honom och i ett initialt skede liksom försöker att fixera, hålla om nacken och sådär på ett korrekt sätt. Så man vet ju inte hur det har gått, och därför är det ju, det är ju liksom det man väntar på, den första rapporten. Hur status är liksom, är det positivt eller vet man inte, eller ja, ni förstår. Sen är det ju alltid en signal, brukar det vara i alla fall, att man helt enkelt återupptar matchen, för man får ju någon slags signal på isen om spelaren är kontaktbar och vid medvetande och kan prata och allt sånt där också. Så att de återupptog matchen, det var ju en första signal om att det var i sammanhanget positiva tendenser i alla fall.
Ja, men jag skrev det att den här ytterst torra raden liksom, Anton Bengtsson mår efter omständigheterna väl, det kändes ju som en Tranströmer-dikt. Det blev ju väldigt mycket kött och blod i det. Det var ju otroligt nog en stor lättnad för många att se det. Kunna liksom skaka huvudet och börja koncentrera sig på matchen efter det.
Och det är svårt att hantera en sån här situation också. Vad ska man skriva? Och i respekt också för att inte skriva för mycket. Och alla sådana bitar kommer in för oss som jobbar på plats också.
Ja, vi har till och med haft liksom lite debriefing om detta idag. Liksom. Det är inte så himla lätt att fatta de besluten. Det såg lite stund liksom innan vi, Linus, fick liksom oss på kurs där att vi måste nu skriva om detta. Och att göra det på ett värdigt sätt och välja bilder med omsorg, och det är svårt att skriva i ett läge när man egentligen inte vet någonting hur det är med människan. Men jag tyckte att vi hanterar väl det på ett snyggt sätt.
Ja, då är det ju liksom skriva mitt under matchen. Alltså inte skriva överhuvudtaget såklart, utan
exakt.
Då är det ju här och nu. Vi behöver skriva om detta nu och inte, vi kan inte vänta, utan det måste ut någonting, och där handlar det om att välja orden och formuleringarna betydligt mer noggrant än vad man gör när man gör en vanlig intervju. Om alla ni som lyssnar förstår säkert vad jag menar.
Och det är ju så att i de flesta sporter så kan det hända väldigt allvarliga saker. Det kan vara olyckor, det kan vara skador, det kan vara kroppen som helt enkelt... Ja, alla minns ju Christian Eriksen förmodligen. I ett sånt här läge. Och kanske också Tobias Forsberg som blev förlamad i Leksand efter att ha åkt in, ja, brutit nackkotorna.
Ja, nej, men det är väl Christian Eriksen var väl en typisk sån som man själv kastades tillbaka till. Jag satt ju snabbt och försökte sätta det här i någon slags historiskt perspektiv i liksom Rögle termer och det närmaste liksom jag kom i skräckrelaterade händelser är väl, som säkert en del minns, 2006 tror jag det var, när AIKs Mats Kristén slog Mikael Gat i huvudet med en knytnäve och blodet liksom stod i en kanal ut från huvudet. Det var ju otroligt obehagligt att se. Jag drog mig väl också till minnes, den är ju mer i närtid, när Ted Brithén fick slagskott i ansiktet och krossade käken. Det är väl lite sådana historier. Kommer de som är ännu äldre än vad jag är minns kanske, jag tror det var Mats Löv som sköt en AIK-back i ansiktet i början på 90-talet. Och jag tror också att Oskar Hassel, Rögles juniorback, har en antingen morbror eller farbror som spelar Rögle på 80-talet och som, vill jag minnas, fick ena punkhulan krossad av ett slagskott. Då blev det tryckt stämning i studion.
Ja.
Vi går vidare.
Vi kan bara konstatera att alla dessa hemska skador är jobbiga. Framförallt för de som drabbas såklart. Men det är många som berörs.
Ja, men det är som liksom stora, liksom, den här typen av händelser som får en att bli liksom chockad. Att man kommer liksom ihåg, man kastas tillbaka dit. Man kommer ihåg var man var liksom... Så de sätter liksom sina avtryck. Jag tror de flesta kommer att komma ihåg detta om ett antal år liksom, i vilken soffa man satt när Anton Bengtsson låg där på isen.
Ja, för att bara ge en kort nulägesbild så är det att Anton Bengtsson har via Rögles kanaler liksom tackat för hälsningar och stöd och allt sånt. Och det klubben har gått ut med är att han har fått hjärnskakning och är borta tills vidare.
Innan vi släpper Anton Bengtsson, det här... ja, ingen vet ju hur länge han blir borta då. Men det är klart att just idag så är det säkerligen ganska ointressant. Men när Anton Bengtsson kommer tillbaka så kanske han missar OS av det här också. Så det är ju, det kan ju få sådana sportsliga effekter också.
Men det är väl en av de svåra skadorna att liksom prognostisera, säger jag som inte är läkare. Men man har ju varit med om hjärnskakningar som tar en vecka. Och man har varit med om folk som har varit borta ett år. Vi vet ju ingenting om detta och det vet förmodligen ingen heller. Så att, det är väl inte ens lönt att spekulera mer än att han är borta på obestämd tid helt enkelt.
Då går vi över till det som faktiskt hände i övrigt, nämligen att Rögle återigen vann mot Frölunda. Det brukar ju Rögle göra. Det var ju den nionde gången i rad som Rögle vann mot Frölunda i tävlingssammanhang. Och med det så tog alltså Rögle sig till CHL-final.
Ja, men det var imponerande på alla sätt och vis. Rögle fick också en precis den start som man med all sannolikhet hade drömt om. Det var ju Anton Bengtsson som gjorde det här tidiga 1-0-målet som gjorde att Frölunda hade tre upp, eller tre ner rättare sagt. De behövde göra tre för att skaka fram en förlängning, vilket gjorde att Rögle då kunde ligga på sin stänga ytor och ligga på kontringar. Och man ska också säga att Kristoffer Rifalk var väldigt, väldigt bra. Samtidigt så är ju Frölundas powerplay nu är inte vad det var tidigare under säsongen. De har uppenbarliga jätteproblem där och har haft en tid. Det syntes, men det syntes också att Rögle var väldigt fokuserade trots det som hände med Bengtsson. Så var det en kollektiv laginsats som tog dem vidare.
Ja, jag tycker det är två grejer som står ut, framförallt liksom den här coachmatchen som där kan man snacka om psykologiskt övertag för Cam Abbott mot Roger Rönnberg. Det är många matcher som Rögle har vunnit nio matcher i rad, men många matcher har ju sett ut så här att Frölunda har haft ett något slags skenbart övertag i form av puckinnehav och chanser och tidig anfallszon, men Rögle har hittat vägar att liksom att försvara sig väl, vara effektiva och det är liksom strategiska fullträffar på olika sätt. Sen tycker jag den andra delen är det som du också var inne på, Linus, att den här lagmaskinen, den här maskinen som tuffade rätt så taktfast i höstas, den var ute och vinglade rätt så rejält länge. Men tycker man ser tendenser att den börjar hitta liksom gamla kontur. Sen hemmamatchen mot Frölunda var en sån och gårdagsmatchen var också en sån där. Visst, det kanske inte sprudlar om Rögle offensivt som det gjorde i höstas i många matcher, men det här att alla spelare jackar i varandra och som jag skrev i min krönika, jag tror vi satte treor i betyg på alla utespelare utom två. Och det var väldigt svårt att skilja på dem för det kändes som att alla la ungefär lika mycket på bordet. Mm. Och det är väl det som kännetecknar en tuffande maskin.
Men det är ju också, om man tittar, Rögle att 9 raka 3 poänger mot Frölunda liksom i COL och SOL nu.
Bara fatta, 9 raka 3 poängar mot Frölunda. Ja, men det är inte vilken mening som helst i SHL-sammanhang.
Nej, och precis. Det är inte vilket motstånd som helst. Alltså det, på pappret ska det ju vara två lag som ska vara jämna och vinna ungefär 50-50 med någon match övertag åt något av lagen. Men det har ju gått långt förbi den punkten där man kan snacka om tillfälligheter och annat. Alltså det finns ju grejer som har satts igång längs vägen här som inte minst mentala grejer som är väldigt intressanta tycker jag. Alltså varför kommer inte Frölunda åt Rögle? Varför är det inte i någon av de där 9 matcherna pendeln som svänger över åt deras håll? Det tycker jag liksom är spännande att stanna vid lite, för att rent logiskt när det är två topplag som möts så ska ju inte ett av lagen kunna ha 9 raka.
Nej, det är ju, under den här tidsperioden är det ju två av kanske Sveriges tre bästa lag.
Exakt, och då är det ju alltid att ja, men, du kan ta 4 av 5 kanske, men någon gång tippar du över.
Det ska max vara 60-40 fördelning på de poängen egentligen.
Ja, men jag vet inte hur mycket, vad tror ni? Hur mycket kan det handla om den mentala aspekten i det här i totalen? Jag tror att den är väldigt, väldigt betydande.
Massor. Jag är helt säker på att mot alla andra lag i SHL så hade inte Frölunda prickat en innerstolpe i helt öppet mål, till exempel. Men mot Rögle gör man det. Jag tror att det bara sitter i huvudet.
Ja, till stor del. Men det handlar nog en del om som de själva pratar om, att de lägger upp en plan, en strategi. Den har väl sett olika ut, men den utförs till 100% i Rögles fall. Alla underkastar sig den planen som ligger. Och det är väldigt märkligt att det ser ut så här.
Och så coachmatchen som du var inne på också, Abbott mot Rönnberg. Det känns som att Abbott med kollegor där har knäckt någonting som kanske inte de andra SHL-lagen har gjort. Alltså hur man, i andra änden, hur man kommer åt Frölunda.
Och då har ju Roger Rönnberg varit med sen Barna Hedenhös jämfört med Cam Abbott i SHL-sammanhang.
Ja, han har ju vunnit liksom motsvarande coachmatcher mot många andra i många, många år. Så att, det gör ju också det. Det är ju ingen... Det är liksom en rutinerad coach. Så att, men nej, de har verkligen fastnat i vinkelvolten mot Rögle, kan man säga.
Och ni ser tendenserna och tycker er känna igen Rögle-maskinen. Jag avvaktar tills de har mött sitt svåraste motstånd, nämligen Linköping. Eftersom de har förlorat mot just Linköping som tillhör den nedre delen av tabellen 3 gånger i rad.
Men det är kanske också en faktor. Alltså, mot Linköping så har ju inte Rögle gjort sina bästa matcher. Men på något vis möter man Frölunda i Rögles fall, så vet alla att det här kommer att krävas liksom 100%. Det har inte funnits en tillstymmelse till någon form av underskattning i någon av de här matcherna. Men mot Linköping, det är klart att de inte underskattar dem i den bemaxen. Men rent krasst Rögle har gjort förmodligen sina sämsta matcher mot Linköping. Och det finns nog mänskliga drag där också, att det är svårt att tagga upp sig på samma höjder när man ska möta klubben.
Så det behöver inte vara något tecken på att maskinen hackar, utan det kan handla om att det plötsligt är människor, inte maskiner, det handlar om mot just Linköping?
Ja, men omvänd psykologi kanske. Linköping har väl hittat någonting och de har ju sårat Rögle på motsvarande sätt. De har väl slått in i en kil någonstans och hittat någonting. Och Rögle är väl inte... Det är också för mycket för att det ska vara en slump. Liksom.
Innan vi släpper CHL så är det så att du har ju faktiskt pratat med Ludvig Larsson, Daniel. Och det blir väl någon slags kombo CHL och SHL, misstänker jag. I alla fall någon fråga där som touchar båda.
Exakt, en rolig fråga, eller framförallt svar på slutet också. Men jag bad honom sätta lite perspektiv på den här framgången att Rögle är i CHL-final. Och då svarar han så här.
Ja, men det är såklart, det är stort för klubben och stort för hela staden. Första gången vi spelar CHL och har ett avancemang hela vägen till final. Ja, men det är såklart, det är kul. Mycket självförtroende inom gruppen nu. Går bra både inom SHL och CHL. Så vi blickar fram emot och ser fram emot att spela den 1 mars.
Nycklarna till att ni lyckades manövrera ut Frölunda med så pass klar marginal?
Ja, vi hade en tydlig spelidé som vi följde båda matcherna. Tycker vi jobbar hårt, hela laget tillsammans. Tyckte inte vi gav dem för mycket. Tyckte vi spelade väldigt tajt. Bra målvaktsspel. Sen tog vi vara på våra målchanser. Första målet där efter 30 sekunder kanske gav oss lite momentum. De ville väl jaga ikapp oss där i början, men blev en tung smäll för dem såklart. Och sen så byggde vi på efter det bara.
Final i CHL och möjlighet att ta den här klubbens allra första stora titel på högsta nivå. Hur känns det?
Ja, men det är häftigt såklart. Jag har själv aldrig vunnit någonting stort eller några mästerskap i min karriär. Så Det är någonting jag jättegärna själv skulle vilja göra också. Och väldigt stort för klubben också såklart.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Kan väl bli den första banner eller fan eller vad man säger som skulle kunna hänga upp i taket, så nej, det visar verkligen framåt att få spela första match och försöka ta hem första mästerskapet.
11 poäng på 29 matcher i SHL. I CHL så har du gjort 14 poäng på 12 matcher. Du är trea i hela CHLs poängliga. Förklara varför det går så mycket bättre poängmässigt ute i Europa.
Ja, jag önskar jag hade svaret till dig själv så jag kunde implementera det in till SHL-spelet, men jag vet inte, jag har haft en skön känsla att komma in till de här CHL-matcherna. Kanske lite mer öppet spel än vi har spelat mot de europeiska lagen. Jag vet inte, jag var väldigt effektiv i powerplay där början också i CHL, och pucken har studsat in, och sen kanske pucken har inte riktigt studsat in lika mycket i SHL. Men jag vet inte, jag ska försöka kolla lite på vad jag har gjort annorlunda i CHL och SHL och se om jag kan implementera någonting av det. Är det någon som ser någonting eller svaren får de gärna ringa mig och berätta.
Du är mitt uppe i din första SHL-säsong med Rögle. Hur är det?
Ja, men det är bra. Jag trivs väldigt bra här med både laget och staden och allting runt omkring. Jag har ingenting att klaga på verkligen. Jag har kommit in här, fått en stor roll direkt här och gett mig ett stort förtroende. Och det är såklart nära att kunna få sånt stort förtroende i en av de bästa klubbarna i SHL just nu. Det är en härlig känsla. Trivs med grabbarna. Vi hänger utanför isen också. Så har ingenting att klaga på.
Till sist, är man bästa poängplockare i CHL så får man spela in topscore-tröja. Och ska jag vara helt ärlig, tycker att den är hysteriskt ful. Vad tycker du själv som har runt och bär den?
Ja, jag tycker också att den ser lite märklig ut. Speciellt när den gröna tröjan är blått på ryggen. Den vita är väl helt okej, för då är den ju helvit. Alltså jag tänker ju på den när jag sätter på den. Men sen när jag väl har satt på den så ser jag inte vad som står på ryggen själv. Så då tänker jag inte ens på det alls, så glömmer jag det faktiskt. Men jag vet inte, det är en rolig grej de försöker hitta på. Jag vet, de gör någonting liknande i Schweiz eller vad det är någonstans där. Han som har mest poäng har en guldhjälm eller något liknande. Så det är väl en liten marknadsföringsgrej skulle jag väl gissa på.
Ja, du fick med en fråga där, Daniel, om tröjor också. Det var ju stort.
Ja, visst. Mäktigaste dialekten också. Kan du härleda
den? Det har vi pratat om här. Det känns ju inte särskilt skånskt för mig som inte har något skånskt i mig.
Oerhört svårt att placera Ludvig Larssons dialekt faktiskt på en Sverigekarta. Det lyckas jag inte med.
Du snackade om Jonas Bergqvist innan, Hjelm, med samma...
Men han har ju någonstans blandat sin skånska med dalmål och fått en hybrid där. Men det är inte riktigt samma kategori på Ludvig Larssons dialekt heller. Men nog finns det vissa drag av dalmål där ändå. Han har ju kopplingar till Mora. Så att, ja, lite dalmål finns det i Ludvig, men inte på samma sätt.
Nej, inte Fagersta.
Nej, Fagersta, det gnäller vi mer.
Ja, men så blir det när man tar skåningar ifrån Skåne för tidigt. Man måste vara här, ska inte hålla på och klabba och flytta härifrån. För då blir det klabb med dialekten också.
Jag tycker nästan han sjunger sig, inte sjunger sig, men det låter bekvämt när han pratar Ludvig Larsson. Så jag upplever det inte som du, Daniel.
Nej, jag skojar. Det är en rolig dialekt.
Ja, det var inte det vi skulle prata om.
Nej, det var det inte.
Nej, utan var tröjorna.
Tröjorna?
Ja. Att de inte är så snygga i CHL när man är topscorer.
Nej, det tyckte jag nästan fick en halv bekräftelse på Larsson att han inte heller. Det är inget han tar på sig när han ska gå ut och äta middag en fredagkväll.
Det skulle ju vara ganska kaxigt att göra det. Topscorer. Skulle jag vilja ha när jag käkar middag ute. Men,
på krogen?
Ja, det är med.
Gå inte på krogen i en topscorer-tröja.
Det kommer ju aldrig att hända eftersom jag aldrig kommer hela mitt liv varit i närheten av våran topscorer. Men för sakens skull hade det varit roligt att prova.
Nej, jag förstår.
Och visst ser väl vi lite starkare på turneringen än som en på gubbhyllan sa till mig att aj, det här är som en butteriksturnering. Nu är vi tvingade att ta den på allvar. Han sa det med glimten i ögat.
Så är det, man ska lyssna på gubbhyllan.
Med såna här blippar runt Butteriks, det var noga för att jag skulle få återge det, vårt samtal där. Nej, men turneringen i sig växer i värde, både ekonomiskt men också statusmässigt år för år. Så det är klart att det är en turnering för Rögle att ta på allvar och har gjort det, och inte minst nu när man är i final.
Ja, men det är väl snyggt hanterat. Man har väl sett liksom, i andra idrotter klubbar som har liksom, fått koncentrera sig på inhemsk ligaspel och Champions League bland annat, att det är liksom, någon slags ny verklighet att förhålla sig till att spela mycket mer matcher. Så att, det är väl ett imponerande gjort att kunna liksom, navigera Liga 1, 2 i SHL och samtidigt gått fram på det här viset i CHL i allra första gången. Det är snyggt gjort.
Bra sammanfattat där, Daniel. Snyggt, tummen upp. Träningsrapport, du och jag har varit ute idag, Daniel. Det finns inte jättemycket att rapportera som är nytt vad gäller formationer eftersom de inte spelar 5 mot 5. Det var lekfull uppvärmning, 10 mot 10 typ. Och sen var det några övningar och så lite 3 mot 3 spel och så var det i princip över.
Även kan jag väl nämna att Eric Jelina, som då lämnat sent återbud till matchen igår i Göteborg, var inte på is vad jag kunde se. Inte heller Mattias Sjögren som gjorde comeback efter en match frånvaro. Va? Var väl de två förutom långtidsskadade Adam Edström och Erlen Lesund. Och det enda om man ska drista sig till att spekulera är väl att det ser ut som att Marco Kasper fortsätter ersätta Anton Bengtsson i kedjan med Brady Ferguson och hjälp mig, Linus Sjödin. Åtminstone att döma av liksom färgerna, hälften är gröna, hälften är vita. Så den enda Oliver Ternström som skulle väl kunna vara någon form av sån gubbi i lådan, han tillhör den det vita släktet.
Och att Mattias Sjögren inte var på is betyder inte att han inte spelar. Vi såg honom i hallen i alla fall.
Ja, vi har ju lärt oss att inte övertolka
någonting.
Nej, men han har ju, eftersom han stod över en match för stövligt träning, så har han ju säkert någonting som besvärar honom. Men den som lever imorgon kväll får väl se.
Och precis innan dess så nämnde du Linus Sjödin, och apropå Linus Sjödin så har han förlängt kontraktet.
Ja, det var ingen information som kom till oss när vi var där ute, så vi har inte haft möjlighet att prata med honom eller någon annan om detta. Men jag noterar detta, att han har förlängt kontraktet över nästa säsong. Var det så, Linus?
Mm. Precis, och det känns ju som ett logiskt drag av Rögle efter hans de stegen han har tagit framåt i de senaste matcherna. Vi pratade om det förra veckan, Hjelm, ju om Sjödins kliv som han har tagit. Att han nu har gått från var en pålitlig junior till var en pålitlig senior. Ungefär så ser vi hans utveckling senaste, vad kan det vara? Månaden, dryga månaden.
Precis. Han har verkligen tagit kliv och användbar på olika sätt. Men han är ju en typ som de verkligen älskar, den här hårt jobbande lagspelaren med kontrakt. Ett år till förutom detta indikerar väl också att de kanske vill se lite mer innan de... alternativet hade varit att skriva ett långt kontrakt med honom, men det känns som att han får kanske bevisa sig på en platå till innan han hamnar i det läget. Och det är väl ungefär lika logiskt. Det är väl ungefär så de har jobbat med andra spelare.
Mm. När vi var där ute i Catena Arena, Daniel, så plockade vi in varsin intervju. Jag haffade klubbdirektören Daniel Kock och du haffade sportchefen Chris Abbott. Hur sammanfattar vi de två snacken?
Ja, men du kan väl börja med Kock. Ni pratar lite pandemirestriktioner som har tillkommit och lite ekonomi efter CHL-framgången.
Ja, men precis. Det är ju tunga tapp för elitlagen med restriktionerna, och i Rögles fall handlar det om intäktstapp på drygt 1 000 000 kronor varje hemmamatch. Ja, ni har ju själva, om restriktionen håller i sig länge så är det stora summor vi pratar om.
Och statligt stöd som täcker ungefär 40% av det.
Ja, och det statliga stödet då, som jag förstod på Kock, gäller fram nu med RF-pengarna då till 16 januari. Sen så hoppas ju klubbarna på att det ska komma nytt stöd, ytterligare stöd, och av det stödet då så 40-45% täcker intäktstappet. Så att hur man än vänder och vrider på det så är det stora tapp, och då blir ju pengar som kommer in från CHL extra viktiga. Och en del pengar är säkrade, och skulle man vinna så säkrar man ännu mer. Från, vad var det nu Daniel, jag pratade med siffrorna, 1,6 miljoner till 3,4, något sånt va?
Ja, en finalförlust är väl, belönas väl med 1,4 miljoner för mig det var. Och vinner man så är det lika mycket till. Vad är det, 5,5 totalt man checkar in på hela CHL-framgången då, om man skulle vinna alltihopa?
Ja, i rena prispengar då. Och sen är ju, har ju alla resor varit synonymt med stora kostnader också, eftersom det är långa avstånd och sådär, men ja, 5,5 miljoner ungefär.
Så säkert inget gigantiskt överskott vad gäller CHL, men man kan väl också säga att Rögle fick ett antal hemmamatcher som var knökade till sista plats, där man säkert skaffar sig en liten god kudde att sitta på som man har med sig nu. Nu återstår väl att se hur länge de här restriktionerna håller i sig. Men man byggde väl upp någon slags krigskassa där i sig.
Och så passar jag också på att fråga Daniel Kock. Dels om Anton Bengtsson, det behöver vi inte beröra här för det har vi pratat om redan. Men vad han tyckte om de här nya restriktionerna. Och utifrån hans position så får... Ja, man får ju alltid vara lite diplomatisk när man pratar, och det var ju Kock. Men just det här med att man har implementerat covid-bevisen och att det borde vara tillräckligt för att faktiskt kunna plocka in hyfsat med folk. Den åsikten framkom i alla fall när jag frågade honom om det. Och jag kan inte annat än tycka samma sak någonstans. Men det får ju stå för mig.
Jo, men det är väl den allmänna opinionen, börjar väl svänga ditåt att man tycker så. Så att det kommer säkert att bli, den rösten kommer att bli mer och mer högljudd från nu. Att var det inte liksom vaccinerade människor som, skulle man inte vaccinera sig för att liksom kunna leva någorlunda som vanligt. Så den rösten lade för allt större support för vad tiden, ju längre tiden går skulle jag tro.
Då är jag klar med Daniel Kock. Då bollar jag över, eller passar över pucken till dig Daniel, vad gäller Chris Abbott.
Jag sätter den i krysset.
Nej, det men, brukar du göra.
Nej, det brukar jag kanske inte. Men, jag behöver inte återge den intervjun. Den kommer till våra läsare på torsdag morgon. Men Chris Abbott emellanåt är han ganska återhållsam med att dela med sig liksom av information. Den här, idag tycker jag att han berättar ganska öppet om... tankar kring förstärka truppen, tankar kring korttids business och vad han har för ekonomiskt utrymme, även om den oreda, eller vad man ska säga, ute i världen med olika transfer deadlines, ett OS-uppehåll och liksom hela den här ekonomiska situationen för klubbar i olika länder på grund av covid, som gör att kanske spelare blir tillgängliga. Så han pratar lite om sin verklighet som har blivit mer komplex. Så den får ni ta och läsa. Den finns ju för alla våra kära prenumeranter.
Var då igen?
Nu satte de mig på pottkanten.
Du klarar det. Kom igen.
Är du på det där nätet nu igen?
Ja, det är det. hd.se.
Torsdag morgon.
Torsdag morgon. Missa inte det.
Nej, hd.se. Okej. Vi släpper topparna i Rögle och tittar framåt. LHC, Linköpings hockeyklubb, har vi pratat, eller vi har nämnt om det, så det kanske inte finns så mycket mer att säga där, men det kommer ju ytterligare en match mot Frölunda också faktiskt snart. Så får vi se om det blir 10:e raka.
Ja, och man kan väl zooma ut lite längre än så och säga att Rögle går in i en extremt intensiv fas här nu, förutsatt att inte mer covid-strul tillkommer. Där man har match nu torsdag, lördag som du sa. Och sen Timrå hemma måndag, tisdag. Luleå hemma torsdag. Och därefter en borta match på lördagen mot
Brynäs.
Brynäs. Så det är extremt, extremt tufft schema som väntar här de närmaste 10 dagarna.
Den tisdagen som kommer efter där är ju den första liksom, lediga normala matchdagen som Rögle har. Den 25. Fram tills dess spelar man väldigt mycket.
Och vi har tänkt vara på plats och jobba med de här matcherna också, eller?
Ja då.
Vi ska jobba mycket också då.
Ja, det är bara ingen ledighet för dig igen. Det är bara kabla upp.
Jag har haft tillräckligt.
Ja, har du. Nej, det har du inte. Vi delar på det, vi hjälps åt. Vi är en lagmaskin vi också.
Ja. Alltså, två namn här som vi har skrivit upp på tavlan. Daniel Saar, du har ju faktiskt varit i kontakt med Ryssland till slut och igen får man säga. Det är ju nästan värt en applåd, Linus Alin.
Jag har inte varit i kontakt med Ryssland som liksom.
Har man fått igång
land.
Sociala medier i Ryssland nu då?
Vi har faktiskt ringt. Så att det finns en intervju med Daniel Saar ute på hl.se för de som vill ta del och läsa av den.
Rikligt klickad kan jag upplysa om.
Det tvivlar jag inte en sekund på.
Nej, trots att vi numera har veckoavstämningar med Daniel Saar enligt Hjelms riktlinjer så är det ganska många som har läst den här veckans intervju.
Det var intressant att höra nästa vecka.
men frågar du honom vad han tyckte om att vi använder hans efternamn med T-S-A-R, Saar?
Vi och vi.
Har du två A i Saar? Ja, okej. Nu hängde jag med.
Ja, det får stå för er faktiskt.
Så du har inte tagit upp det med honom?
Nej, jag tror inte. Vi pratade lite om hockey istället, tänkte jag. Kände att det var
på det hade ju varit ett perfekt upplägg här att få in en intervju till med detta. Hur är det att vara Saar i Ryssland?
Mm. Ja, här försöker man själv liksom vara vänlig mot sina kollegor i tidigare avsnitt och sen får man...
Hade du ingenting för? Nej, gott jobbat.
Nej, du har ju fått en applåd nu.
Ja, den var ju otroligt ironisk den applåden, men visst, jag tar den.
Okej, vi släpper Daniel Saar. Den finns ute på hd.se. Mm. Har ni inte läst den, gör det. Bra jobbat, tummen upp där Linus. Den var inte ironisk.
Nej, schysst. Ja.
Lukas Elvenäs kom upp igen som ett namn som florerade i Rögle sammanhang och det var logiskt.
Ja, det var det ju för att han efter då nästan 3 säsonger i Vegas organisation Golden Knights så, och inte har fått chansen i deras NHL-trupp så hamnade han på waivers. Men då, ni vet ju alla ni som lyssnar, det här med waivers sen Eric Jelena och turerna kring det. Men för att upprepa så är det alltså då när en spelare läggs ut till andra klubbar som kan ta över kontraktet och det är ingen som nappar på det då så är spelaren liksom fri att flytta var han vill. Och det var ju precis därför som det började spekuleras omedelbart att Elvenäs var på väg tillbaka till SHL och eventuellt då till Rögle. Så blev det inte. Han hamnade i Anaheim istället där Hampus Lindholm ju spelar.
Och Cody Caron.
Precis. Så att det blir en ny chans för Elvenäs i Nordamerika. Så återstår att se om man tar sig in i deras NHL-lag.
Ser man får fler chanser än Cody Caron.
Mm. Ja, det är ju... Ja, han har inte fått så många chanser, Cody Caron. Så.
Han har fått lika många som Lukas Elvenäs. Eller lika få.
Ja, men därmed så lär inte Lukas Elvenäs dyka upp i Rögle än på ett tag.
Nej.
Det är väl vår slutsats.
Det kan vi vara helt överens om.
Var det också vår slutsats för hela det här avsnittet kanske?
Ja, jag har nog inte så mycket mer att tillföra.
Nej, om inte du vill berätta för poddlyssnarna om dina turer med långfartsriskor som lägger ut på sociala medier igen så är vi nog klara faktiskt.
Ja, jo men det vill jag gärna berätta men det kanske jag ska göra ett annat avsnitt. När lyssnarna är lite mer beredda.
Långfärdspodden med Mattias Hjelm. 4 timmar.
Grymt bra isar uppe i Örebro och Linköping över jul och nyår. Det är sånt där som inte ni ser här nere.
Ge dig inte ut på de skånska isarna just nu. Det är ett tips från coachen.
Catena Arena funkar.
Inte naturisar menar jag.
Nej. Bra, det får bli de sista orden.
Ja, men på tal om naturisar så kan vi väl nämna Vågen.
Ja, det är en logisk...
Eftersom vi inte har is för sjöarna så...
Det är en logisk koppling.
Kommer det vågor. Vågen Försäkringsbyrån ska ha ett stort tack och en lika stor eloge för gott samarbete.
Hjelm?
Ja?
Glöm inte att åka mycket skridskor och ta dig in på kassen under veckorna.
Nej, jag ska försöka göra det.
Mm.
Kan bli vattenplaning, men...
Vi ses framför kassen nästa vecka.
Det gör vi. Och tack till er som har lyssnat.
Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.